Jag är inte en slav under fruktan, jag är ett barn till Gud. Fantastiskt budskap. Han kom för att befria alla dem. Som har varit slavar under fruktan för döden. Har han befriat. Ett enormt djup i det. Hörrni, vad trevligt att vara här igen. Jag tror det är ganska precis 3 år sedan vi flyttade härifrån. Och det känns som om det var 2,5 ungefär. Sådär, mellan tummen och pekfinger. Nej, men det känns direkt som man kommer hem. Så är det ju. Det känns jättebra att träffa er alla. På förmiddagen talar vi om den smorde Kristus. Han som var av evighet Gud och son. Som föddes in under mänskliga förhållanden. Genom att den heligande vidrörde en ung kvinna. Han som levde 30 år som människa. Fullt ut som människa. Men som vid 30 års ålder blir döpt. Och den heligande kommer ner över honom. Och kopplar på något sätt. Så att de gudomliga egenskaper, resurser som han hade haft i himlarnas rike. Som han frivilligt avstod enligt Filipperbrevet. De kopplar på igen genom den heligandes smörjelse. För det var så Jesus verkade. Smord av den heligande. Det Jesus gjorde av övernaturlig art. Gjorde han inte i kraft av att han var Guds son. Han var Guds son, fullt ut, till sin natur. Men under en tecknen gjorde han smord av den helige ande, säger Petrus i Apostlagärningarna 10. Det är viktigt att komma ihåg. Samma smörjelse finns för dig och mig. Jag ska tala lite grann om att bli döpt i den helige ande. Att bli fylld med den helige ande. Att den helige ande kommer ner över oss. Och då vill jag för det första slå fast att det är Jesus som döper i helige ande. Alltså det finns inte på något sätt någon annan väg att få del av Guds ande. Det går bra, den hade fått vara kvar. Men det finns inte något sätt. Du får jaga land och rike runt efter den ena storpredikanten efter den andra. Det hjälper inte. Det är Jesus som döper i den helige ande. Och det är bara när Jesus står i centrum som den helige ande trivs. Det fanns en predikant i Norge som heter Aril Edvardsen. En del av er vet vilken Aril Edvardsen var. Han sa, förr predikade de Kristus och anden föll, sa han. Nu predikar de anden så Kristus faller. Det ligger någonting i det. Alltså, naturligtvis, vi ska tala om den helige ande. Men den helige ande trivs bäst när Jesus står i centrum. Inte när han själv står i centrum. Därför att det är Jesus som döper i den helige ande. Johannes döparen lyfte fingret och handen och pekade och sa, där är Guds lamm, sa han, som tar bort världens synd. Och det var samma döpare som lyfte samma hand och samma pekfinger och sa, han ska döpa i den helige ande och eld, sa han. Han ska göra det. Det är Jesus som ska göra det. Så när vi har Jesus i centrum, då finns alla förutsättningar. Det är porten in i den andliga världen vad det gäller Guds ande. Så är det Jesus. Och när Jesus är i centrum så behöver vi inte vara oroliga för andra andar heller. Då är det Guds ande som regerar och dominerar. Så vi ska ha Jesus i centrum. Han som själv var smord är han som smörjer oss. Med den helige ande. Det slår vi fast till att börja med. Så vill jag säga. Att fyllas av anden. Det sker i tro. Och det där är ju aningen abstrakt. Och lite sådär diffust det ordet. I tro. Hur sker det rent praktiskt i tro? När vi tänker tro. Så tänker vi ofta tro kontra tvivel. Är du med? Alltså här borta tror vi någonstans då. Och så är det en skala så att här borta, här är det tvivel. Och så försöker vi på något vis att balansera och dra så långt hitåt som möjligt. Ifrån tvivlet. Och ibland när känslan är på topp, då tror vi ju jättemycket. Men när vi vaknar upp och känslan är lite i botten, då tvivlar vi jättemycket och så vidare. Så pendlar vi mellan tro och tvivel. Som gumman som bad om att den där stora stenen som låg utanför köksfönstret skulle bort. Eller hur? För den var ju vägen. Och hon bad så innerligt och trodde, och så drog hon upp rullgardin. Och den var ju kvar naturligtvis. Ja, var det inte det jag trodde, sa hon. Alltså, och så, för det är när vi försöker att tro och tro och tro, va? Men när Bibeln talar om tro så är det inte oftast som tron står i motsats till tvivel. När Bibeln talar om tro så står det oftast i motsats till laggärningar, prestationer, att göra det själv. Där står kampen. Att i tro ta emot eller att prestera själv för att få. Och det är då det handlar om att göra det, ta emot i tro. Att ta emot i tro. För Jesus sa så i Johannes evangeliet, det 7:e kapitlet. Lövhyddefest. Man kom ihåg och mindes att man hade tågat genom öknen. När man slog på klippan. Mose gjorde det. Och vattnet kom ut. Man hade fått manna från himlen. Alltihopa det här. När man vandrade genom öknen. Men så kom man in i det utlovade landet. Som flöt av mjölk och honung. Jag tänker vad klibbigt det måste ha varit. Ja, mjölk och honung tillsammans. Vilken sörja. Men det var naturligtvis en bild på att de skulle få allt de behövde. Så var det ju. Gud skulle förse dem. Och varje år sedan dess så firade de lövhyddohögtiden. De behövde inte bo i lövhyddor i öknen. De kom och blev bofasta i Israel. Och det var en högtid som firades under en vecka. Så låstes till en dag på den här högtiden, allt eftersom tiden gick. Den dag som kom att bli den förnämsta. Den största i högtiden. Under den här 7 dagars högtiden så var det så att prästerna gick med lerkärl på axlarna till Siloadammen. Och där i Siloadammen, som det hette, där fyllde de krukorna med vatten. Och sen gick de mot templet tillsammans i procession så här. Med vitklädda dräkter. Och så gick de och så sjöng de: ni ska ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor. Det som står i psalmernas bok. Och sen de kom fram till altaret så hällde de ut det här vattnet. Och det var en symbol då på att Gud hade försett dem med vatten i öknen. De tog vatten, lyfte upp det på axlarna, bar det och hällde ut det. Alla dagar. Utom den sista. Den som var den förnämsta. Då gjorde man inte så. För vad mindes man då? Jo, då mindes man att man hade kommit in i landet. Där det fanns vattenkällor att dricka av. Och där allt de behövde, det fanns där. Så då gjorde inte prästerna det här. Och kan ni nu tänka er när Jesus befinner sig där i Jerusalem. Efter att prästerna varje dag har gått där. I procession och sjungit och fyllt Jerusalems luftrum med sin sång. Och så blir det alldeles tyst i Jerusalem. På den sista dagen. Och det är då som dramatiken Jesus träder fram. Och så säger han: om någon är törstig, så behöver ni inte lyfta vatten med muskelkraft och lita på att prästerna ska bära det till er. Nej, nej, nej. Om någon är törstig, så kom till mig och drick. För den som tror på mig, han behöver inte gräva efter vatten. Nej, ur hans inre ska det flyta strömmar av levande vatten. Som skriften säger. Och detta sa han om anden, som det som trodde på honom skulle få. Vilka skulle få den helige ande? De som trodde på Jesus. Vad är kriteriet för att få den helige ande? Att tro på Jesus. Är den helige ande någonting vi behöver kämpa oss fram till? Tigga Gud om? Nej. Det är någonting han ger oss och vi tar emot i tro. Det är vad skriften säger. Om jag skulle fråga här, och nu ska vi inte göra det. Hur många utav er här som befinner innanför de här väggarna anser att ni är frälsta eller troende eller Guds barn eller kristna, vilket ord vi nu använder för det här som vi kallar som att bli född på nytt. Hur många utav er är det? Så är jag ganska övertygad om att de flesta ändå, och kanske lite försiktigt och sådär, men ja, okej då, men ja, men jag räknar med faktiskt Gud har frälst mig. Ja. De flesta händer skulle åka upp. Men om jag skulle fråga så här, vilka utav er är fyllda med den helige ande? Då är vi inte riktigt lika snabba upp med handen. Och varför det? Hur vet du att du är frälst? Känner du varje sekund att yes, jag är frälst, jag är frälst. Dygnet runt, varje sekund så liksom är känslorna helt uppfyllda utav salighet och lycka för du är frälst. Ibland gör vi det, åtminstone ibland gör jag det. Ibland så tycker jag man dyker långt, långt ner liksom, och då är inte lika, det är inte lika som självklart längre i känslan att det. Eller har du ett kvitto hemma i skåpet, vet du, som man har. Jag måste gå och kolla om jag är frälst idag. Jaha, det är ju betalt. Hon var skönt alltså. Jag är frälst idag med. Det är någon som har betalt. Jag har ju kvitto på det. Eller hur vet du att du är frälst? Om jag frågar dig, hur vet du att du är frälst? Jag kanske svarar du som idag. Jag tror det. Jag tror det för att det står så i Bibeln. Jag vet inte. Men jag litar på Guds löfte. Jag tror Gud om att det han har sagt är sant. Så därför behöver jag inte tjata Gud. Varje sekund är jag frälst idag. Är jag frälst nu? Är jag frälst? Gud, är jag frälst? Nej, men jag tror att jag är frälst. För det står så här i Guds ord. Men hur kan jag då veta att jag är fylld med Guds ande? Känns det varje dag? Nej. Alltså vore det känslan, vet ni, då vore det ju den här berg- och dalbanan. Det, så är det ju för oss. Och jag brukar säga så här. Och det har jag säkert sagt. Hur man mår på måndag morgon. Det beror mer på vilken pizza man åt på söndag kväll. Än hur söndagsmötet var. För känslan, vet du, den sitter i magen. Magkänsla talar vi om. Känslan är kopplad mycket mer till kroppen, till det fysiska, till magen, än vad den är kopplad till anden. Anden och känslan är inte samma sak. Det är jätteviktigt att slå fast det. För den åker upp och ner, känslan. På grund av allt som vi lever i, vi människor, så är det ju. Men i din ande, där bor Guds ande, oavsett hur du känner dig. Så när du vaknar upp på måndag morgon och det känns si och det känns så när klockan ringer och du ska till jobbet, så vet du ändå att du är fylld av den helige ande, för det står så i Guds ord. Och du tror ordet. Alltså det är tro vi tar emot Guds ande. Därför kan man inte svara så, ja men det, jag känner att jag är fylld med anden. Ibland sipprar det upp, är du med? Har du varit med om det? Det sipprar upp ifrån anden, upp i medvetandet, och det är ju underbart när det gör det. Men det är inte alltid det orkar sippra upp. Men där någonstans, innanför skinnet på oss, så har vi en nyfödd ande. Och där bor Guds ande, konstant, dygnet runt, av nåd. Och vi får i tro ta emot det. På samma sätt som Bibeln är så tydlig med att vi tar emot frälsningen i tro. Romarbrevet 5:1 exempelvis. Romarbrevet 5:1. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, så har vi frid med Gud. genom vår Herre Jesus Kristus. Frid med Gud, vet du, det är tillstånd av salighet. Och då är det som vi sjunger i sången, alltid salig om än ej alltid glad. För salighet är ett tillstånd av frid, därför att vi är frälsta av nåd. I Efesierbrevet så skriver samma Paulus, det andra kapitlet och 8:e versen. Efesierbrevet 2:8. Av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Och i Galaterbrevet, då har vi tre brev som Paulus har skrivit på tre vittnens utsago. Galaterbrevet 3:26. Galaterbrevet 3:26. Alla är ni Guds barn genom tron på Jesus Kristus. Barnaskapet har du, som ni sjöng om. Vi är barn till Gud. Och det har vi genom tron på Jesus Kristus. Utan att göra någonting. Och här måste man väl slå fast lite grann av det som jag skriver om i boken. Så här är det ju, att det ligger snubblande nära för oss ständigt att börja så smått smyga ut på gärningarnas väg. Den religiösa gärningarna. Alltså det ligger så otroligt snubblande nära. Och så fort tanken slår rot att om jag bara böjer knä när jag ber, så lyssnar Gud mer. Om jag läser Bibeln varje dag, så kommer Gud att höra mig. Om jag ger i kollekten, så kommer Gud att välsigna mig. Då börjar vi köpslå med vår tro. Och då är vi illa ute. För då är vi snart där att vi ska gå på knäna till vallfartsorter. Och vi ska plåga oss med piskor på ryggen. Och vi ska hålla på att svälta oss i fastor. Och vi ska hålla på något sätt för att blidka Gud. Och det är inte den vägen. Nej, av nåd är ni frälsta genom tron. Punkt. Så är det. Och det är jätteviktigt att vi håller fast vid det här. Och då är det ju väldigt intressant. Väldigt intressant att se att precis på samma sätt är det med att ta emot en helig andes smörjelse i sitt liv. Och Paulus, han var så noga med det här, så i samma kapitel i Galaterbrevet, det tredje kapitlet, så tar han i ända ner från tårna när han skriver. Och det här, jag har aldrig sagt så här när jag kommit någonstans inom församlingen. Dåraktiga Linköpingsbor. Nej, det har jag aldrig sagt. Men han säger det. Dåraktiga galater, säger han. Vem har förhäxat er? Ni fick ju Jesus Kristus målad och framställd för era ögon som korsfäst. En enda sak vill jag veta från er. Fick ni anden genom laggärningar eller genom att lyssna i tro? Är ni så dåraktiga? Ni som började i anden, ska ni nu sluta i köttet? Vers 5. Han som ger er anden gör underverk bland er. Är det för era laggärningar eller för att ni lyssnar i tro? Alltså, vi tar emot en helig ande fullständigt, fullständigt, utan att själv kunna göra någonting åt det. Bara i tro. Som det som trodde på honom skulle få. Då skulle det bryta fram en källa med levande vatten. Den väg, tror jag, handlar om tro, inte gärningar. Tro, inte ifrågasättande och sönderplockande av Guds ord. Tro, inte känslosökande. Förtröstan på Guds ord. Det är Jesus som döper i ande. Han fyller oss i ande. Vi öppnar oss i tro. Och då leder det till det tredje som jag har funderat på. Vad kan vi då göra? Alltså, hur visar man sin tro? Hur öppnas man konkret i tro? Alltså, vi rör oss med abstrakta ord här. Hur fungerar det rent konkret i praktiken? Ja, då finns det ett litet ord som finns i ett annat ord. Jag vet, när man tittar på spåret, så det finns ett ord i ett annat ord, och så håller de på sig där. Tjeck, norsk huvudstad var ju ledtråd. Tjeck Oslo, vaken. Det fanns alltså Oslo. Det fanns en nordisk huvudstad i ett lands namn, är du med? Oslo, tjeck Oslo, vaken. Ja, så fyndiga är de. Det finns ett litet ord i ett annat ord. Och ordet är överlåtelse. Och det lilla ordet är låt. Ordet låt är ett nyckelord i Guds rike. Hur visar vi att vi öppnar oss i tro? Jo, det är när vi låter oss. Ett favoritord som jag har. Efesierbrevet 5. Efesierbrevet 5. Dricker inte berusade av vin. Det skadar inte att läsa det i vår tid. Det finns en märklig nyupptäckt nyfikenhet för alkoholen i vissa sammanhang. I våra kristna sammanhang. Väldigt vanligt idag. Speciellt i vår generation. Där man på något vis ska återta en förlorad tonårstid. Genom att börja findricka när man träffas i församlingarna. Det är jättevanligt idag. Oerhört vanligt. Jag har lust att säga löjligt, måste jag säga. Vers 18. Berusar inte med vin. Det leder till vårdslöshet. Låt er istället uppfyllas av ande. Låt er. Alltså i tro. Hur gör vi då när vi tar emot den helige ande? Vi låter oss uppfyllas av tro. Och hur gör man när man låter sig? Ja, det är ju det som blir så svårt. För det är abstrakt. Jag har tagit de här bilderna och jag har säkert gjort det här. Men jag kör det igen därför att det mejslar fram just den här sanningen. Har du klippt det? Säger man. När någon har klippt sig. Ja, säger man. Det blir det bra? Om det nu blir bra. Och jag brukar säga så också. Har du klippt det? Ja. Precis. Men jag har klippt det faktiskt bara en gång. Och det fick jag ångra att jag gjorde. Alltså, jag har bara klippt mig en gång. Men däremot har jag låtit mig bli klippt många gånger. Det är inte jag som gör det. Jag gjorde det en gång, som sagt var. Och mina barn... Vad har du gjort, sa de. Du ser ut som dynamit-Harry i håret, sa de. Och det gjorde jag verkligen. Hur jag nu lyckades med det. Bara det var ju ett under att lyckas klippa sig som dynamit-Harry. Men att det är med spegel och spegelvänt. Och för att det var fullständigt omöjligt att gå hem och försök. Nej, gå inte hem och försök. Det är svårt, kan jag säga. Men jag klippte mig en gång och det blev fullständigt misslyckat. Och så blir det när vi ska göra det. När vi ska fylla oss med ande. När vi kämpar, när vi håller på, när vi grejar och står i. Det blir misslyckat. Fullständigt misslyckat. Alltså, man ser direkt att den där, han eller hon, har ju inte varit hos ett proffs och klippt sig. Nej. Den där, han eller hon, är ju inte fylld av Jesus och den helige ande. Det har ju han eller hon gjort själv. Det hörs ju. För det är så mycket kött i det hela. Men däremot så går jag in till Anke. Hon heter så. Ann-Kristin. Och så säger jag, har du någon tid för mig framöver någon gång? Jajamän. Och så bläddrar hon sin almanacka. Ja, men du kan komma på fredag klockan 2 på eftermiddagen. Ja, men det går bra, säger jag. Då kommer jag. Så kommer jag dit. Och så går jag in genom dörren hos Anke. Hårstället tror jag det heter. Så kliver jag in där. Så sätter jag mig i en stol. Och så säger Anke, hur ska vi ta det den här gången då? Och jag bara blundar och säger, du gör som du vill, säger jag. Det är ju du som är proffs. Frågar du mig om det här? Du kan det här. Du har gjort det så många gånger. Du har det ju i dig. Klipp, säger jag. Och så blundar jag. Nästan somnar jag sitter. Och så tittar jag upp när hon är klar. Och det är så bra! Eller hur? Ja. Jag låter mig. Någon annan gör det. Och jag låter mig behandlas av denna någon som den personen kan och vill. Och jag sätter mig inte emot. Jag stretar inte. Jag gömmer mig inte. Jag ger henne fria händer. Att låta sig uppfyllas av ande, att ge Gud fria händer. Men Gud, det vet, det ska ske på det viset. Och sen ska det vara så, vet du. Och jag vill inte att, jag vill, och så målar vi in oss i ett hörn. Och där står han och ska klippa oss. Han når ju inte dit vi har målat in oss. För det är ju där han klipper. Där. Överlåtelse handlar om att vara nära Gud, Jesus. Och låta honom. Jag kan inte bli klippt om inte jag är i hennes stol. Vad är min uppgift? Min enda uppgift är att vara där. Och vara där. Nära Jesus. För det är han som döper i den heliga ande. Så när du är nära Jesus och ger honom fria händer. Då fyller han dig med sin heliga ande. Och vad gör du? Du låter dig uppfyllas i tro. Hur känns det? Ingen aning. Ingen aning verkligen. Det kan kännas hur som helst. Ibland känns det ingenting. För hur man sagt att det ska vara genom känslan. Det är anden. För Gud bor i din ande. Den här sanningen är så viktig. För vi har snubblat på det så många gånger. Att vi försöker själva. Eller att vi håller på och förnekar och grejar oss och för att komma undan. Istället för att överlåta oss. Så vi tar en bild till. Aj, 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 säger vi. Oh, jag har haft så ont här i högersidan, säger vi. Eller om det är vänstersidan. Höger. Min fru jobbar på lasarett i Fagersta. Vänster. Henne ska inte jag låta operera med. Nu har vi någon sjuk. Höger. Högersida. Blindtarmen. Ja, det hugger till i högersida. Aj, 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 aj. Och jag går till läkaren och säger. Ja, 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 det är blindtarmen. Det är blindtarmen, säger hon. Här, ta lite piller och plåster och gå hem. Och jag tar lite piller och sätter på lite plåster och så brister den och så dör jag. Nej, men för så gör ju inte läkaren, va? Utan ställer ju en riktig diagnos och ordinerar en riktig behandling. Säger, den där måste vi ta. Och jag tänker, ska vi ta den? Och så bokar hon en tid i sin almanacka också. Och så får jag komma dit. Och så får jag lägga mig där på britsen. Och så slår strålkastaren på, vet du. Fullständigt belyst. Och så tar hon fram sina instrument. Och så tar hon skalpellen i handen. Och så sätter hon den mot mitt skinn. Och så lägger hon snittet. Och så kommer hon åt det onda. Så lyfter hon ut det. Och jag är fri. Därför jag låter henne behandla mig som hon kan och där hon kan och på det sätt hon kan. Och jag spjärnar inte emot. Jag säger inte, plåster räcker för mig. Det är inte så farligt som jag tror. Nej, 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 nej. Jag ger henne rätt i diagnosen. Du har rätt. Jag kommer att dö annars. Gör det. Gör det, Herre. Lägg snittet, Herre. Ta bort det som inte ska vara där. Och fyll mig med din heliga ande. Så jag blir fri och ren. Och så låter jag mig behandlas. Det ligger i ordet överlåtelse. Att praktisera det i sitt kristna liv. Kräver ödmjukhet. Att överlåta sig kräver ödmjukhet. Men det är vägen. När du och jag ödmjukar oss inför Gud så fyller han dig med sin heliga ande. För han ska fylla sina tjänare och tjänarinnor med sin heliga ande. Kommer någon när Jesus hänger på korset? Det är dramatiska ögonblick när han ska försona hela världen och alla tidsåldrar med Gud, Fader i himlen. Och där är han fastspikad, fastbunden. Han kan inte göra någonting. Han kan inte knäppa sina händer. Han kan inte böja sina... Han bara hänger där. Och ändå så sker någonting. Vet du varför? För Jesus säger, Fader, i dina händer överlåter jag min ande. Och vad sker då? Jo, andra Korintbrevet. Gud är i Kristus och försonar världen med sig. Det Jesus gjorde, det var att överlåta sin kropp, hela sitt väsen, åt en Gud som just då försonade världen. Nyckeln är överlåtelsen. Det är Jesus som döper i anden och fyller med anden. Vi tar emot i tro när vi överlåter oss åt Gud i ödmjukhet. Och så vill jag dra ett starkt rött streck under hela det här resonemanget. Genom att säga, Gud förbinder sig att ge oss av den helige ande genom det nya förbundet. Det Bibeln är en enda lång berättelse om förbundet mellan Gud och människan. Så kan man läsa Bibeln från första blad till sista blad. En gemenskap, en enhet som bryts i med syndafallet och hur Gud arbetar konstansen för att återuppbygga denna brustna gemenskap så att det än en gång blir en enhet. Och han gör det genom att sluta ett förbund med människan. Det började med Abraham. Förbundet med Abraham står det i Bibelns, jag tror det är första tolfte kapitel, alltså första Mosebok 12. Förbundet där Gud lovar att bistå Abraham, att hjälpa honom. Och Abraham lovar att tro på Gud. Han är trons fader. Och när det här förbundet ska upprättas så sker något alldeles speciellt. Det är nämligen så att Abraham tar djur. Och offrar. Och då ser Abraham lite senare på kvällen hur en flammande låga far fram mellan de offrade köttstyckena. Här alltså offrar Abraham, människan, blod. Gud bekräftar med eld. Och så sluts ett förbund. Mellan Gud och den fallna människan. Det första förbundet. Avtalet. Men det bryts. Därför att en av parterna var alldeles för svag. Det var inte Gud, det var människan. Gud är ju uthållig. Jag gör ett nytt försök. Så upprättas förbundet med Mose. Förbundstavlorna har du hört talas om. Det avtal förbund som var brutet, det skulle slutas igen. Där Herren lovar att vara med folket. Och det folket ska bekänna Gud som den enda guden. Det avfallna Israel. Hur sker det här? Jo, Mose låter några unga män slakta djur och lägga på ett altare. Jag tror det är andra Moseboken 24. Och när de har slaktat det här så står det att det syntes som en eld på berget Sinai. Alltså förbundet ska upprättas, återupprättas. Avtalet ska än en gång få ihop Gud och människan i en enhet. Och människan offrar blod och Gud svarar med eld. Och så upprättas förbundet igen. Men det bryts. För att en av parterna är alldeles för svag. Det var inte Gud den gången heller. Men han ger inte upp. Och så ser vi i första kungaboken 18 är det väl. När än en gång Gud gör ett försök. Den här gången så är det Elia. På berget Karmel. Den dramatiska profeten. Som träder fram. Det hade inte regnat på 3,5 år. Det stod att Elias bad en bön, så följde inte en droppe. Sedan bad han igen, 36 månader senare. Det var långt mellan bönemötena där. Sedan bad han igen och då föll regnet. Men däremellan så var det så att 3,5 år hade gått. Och Elias trädde fram på Karmel. Så bygger han upp ett altare. Och så slaktar han djuren. Och så lägger han det där. Och så gör han någonting fullständigt. Han tar det lilla vatten som finns efter 3,5 års torka. Och häller det i en vallgrav runt det här altaret. Folk var vansinniga på honom. Det lilla vatten vi har kvar, det häller du ut på marken där. Och så vet ni kampen mellan Elia och de andra 900 profeterna. Och när det då var tid att frambära kvällsoffret, då träder han fram. Gud, jag vet att du alltid är med oss. Men bevisa det nu för folket. Då föll elden ner och förbrände offret. Slickade upp vattnet och förtärde altar och allting. Och så återupprättas förbundet. När folket säger, Herren är det som är Gud. Herren är det som är Gud. Blod från människans sida. Gud svarar med eld. Ett elds- och blodsförbund. Men det bryts. Därför att en av parterna var alldeles för svag. Och det var inte Gud den här gången heller. För jag nu har lite fantasi som en del förkunnare har. Så kliar sig Gud i huvudet och säger, hur i all sin dag ska vi göra? Det kommer ju aldrig att fungera. Det kommer aldrig att gå. Och så är det någon i himlarnas rike bland de tre eniga som kommer på den briljanta idén, som naturligtvis innan skapelsen fanns, hade funnits i Guds hjärta. Men vi leker med tanken. Kommer på idén. Ja! Jag kan ju bli människa. Och så vänder sig fadern till sonen. Skulle du vilja gå? Jag kan gå, säger han. Så kommer han hit till jorden. Och så sa döparen som vi sa. Se Guds lamm som tar bort världens synd. Så går Jesus upp till Golgata. Bär fram sin kropp, står det i Hebreerbrevet. I kraft av evig ande bär han fram sin kropp som ett levande och heligt offer. Och så dör han. Och i människans ställe så offrar han blod. Nu är det ju otroligt intressant att se. Om Gud ska bekräfta offret. Om Gud ska återupprätta det förbund som Jesus instiftade när han sa, detta är det nya förbundet genom mitt blod. Ska Gud bekräfta? När pingstdagen kom var de alla församlade. Och då hördes från himlen plötsligt ett dån som av en stormvind. Och det fyllde hela huset där de satt. Och de såg hur tungor som av eld fördela sig. Och stanna på var och en av dem. Och alla uppfylldes av den helige ande. Vad var första pingstdagens andeutgjutelse? Det var en bekräftelse på Jesu offer. Gud bekräftade. Jesu offer räcker. Det är nog. Det behövs inget mer. Förbundet är återupprättat och kommer aldrig någonsin mer att brista. Varför då? Det är slutet mellan Gud och Gud. Den Gud som blev människa tar vår roll, bär fram sig själv som ett levande offer. Gud i himlen svarar på offret och sluter ett förbund med sig själv. Det är det nya förbundet. Och i det nya förbundet så garanterar Gud att den som lever försonad genom Jesu blod har den helige ande. Det är Guds garanti, Guds sigill, Guds bekräftelse på att Jesu blod räcker. Så lever du i försoningen, lever du under Jesu blod, då är Guds ande där. Du behöver aldrig ropa till dig Guds ande. Du behöver aldrig gräva efter Guds ande. Du behöver bara öppna kranen genom att överlåta dig. Så flödar Guds ande, Johannes 7. Åt dem som trodde på honom. Förbundet garanterar. För när Jesus kliver in, Hebreerbrevet 9, i himlarnas rike, så går han fram till Gud Fader på tronen. Bär fram sitt blod inför honom. Får någonting i utbyte när han lämnar sitt blod. Den helige ande. Och så gör han apostlagärningarna. Han utgjuter den som ni här ser och hör, sa Petrus. Det är Guds ande. Guds ande är inte en känslostämning någonstans. Guds ande är inte någon märklig kraft som rör sig. Guds ande är Gud själv i dig som bekräftar Jesu försoning. Det är anden. Och ju mer vi öppnar oss för det här, desto mer kan anden flöda genom dig och mig. I kraft av blodet. Därför är det så viktigt. Därför är det så viktigt att vi har Jesus i centrum, försoningen i centrum. Där trivs Guds ande. Ni som inte hade den stora glädjen att vara med på förmiddagen. Så ska jag avsluta det vi slutade där också. Bara så att vi har med oss den minnesbilden. Samuel, profeten, hade ju av Gud fått uppdraget att smörja Saul till kung. Men Saul, han var ju hjärtlös. Ja. Så att det behövdes en ny kung. Samuel, han sörjde över att han hade misslyckats på något sätt i den här uppgiften. Saul funkar inte. Men mitt i sorgen så kommer Gud och knackar på hans dörr här inne. Och säger, har du sörjt färdigt snart? Så vi kan fortsätta nu. För det finns en annan som jag har utsett. Gå upp till Isai som bor där uppe i Betlehem i bergsbygden. En av hans söner ska bli kung. Och Samuel, vad skönt, tänker jag. Det är inte kört. Så han tar sitt stora oljehorn. Det stora bockhornet, vet ni. Så tar han och så fyller han det med olivolja. Färsk. Och så går han upp bland bergen till Isai. Knackar på dörren hemma i Betlehem hos Isai. Isai, en av dina söner ska bli kung. Lyser Isais ögon. En av mina söner. Eliab, kom, du ska bli kung! Eliab, det var ju han, vet du. Soldaten. Den största, den första, den främste. Eliab, du ska bli kung! Nej, 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 säger Herren. Nej, det är inte han. Va? Nej, nej, stopp. Ja. Abinadab, du ska bli kung! Han var näst längst. Han var strax bakom. Nej, säger Herren. Ta det lugnt. Ja, och så matar han på den ena efter den andra. Nej, säger Herren. Och så Samuel, han känner jag. Alltså, nu är du på väg att misslyckas igen. Vi har gått igenom alla. Ingen skulle bli kung. Har du inga fler söner? Nej. Ja. David också förstås. Lillgrabben. Men han springer ju runt på markerna med fåren. Ja. För vem hade trott på David? Ja. Men Samuel, han säger, vi ger det här en chans. Vi ska inte äta förrän David också har kommit. Så kallar de hem David och så kommer han gående där. Med fåren. Den där lilla David, vet ni. Ljuslätt. Liten grabb. Och när han kommer där så säger Herren, han är det. Han är det! Och David kommer dit. Och Samuel, han tar sitt oljehorn. Han dränker David i den där oljan, vet du, som bara flödar ner över hans lilla kropp. Och vet du vad det står? Guds ande, kom över David från den dagen och i fortsättningen. Han blev den smord av Guds ande. Han var inte den som vi hade valt. Han var ju inte den som satt där på chefsposten för redo att ta nästa steg, vet ni. Han var inte ens med på valbar plats på listan. Det var ju inte han de rekryterade i styrelsen när de skulle ha nästa föreståndare. Är du med? Det var liksom inte han som vi räckte. Han fanns ju inte ens. Han var ju någonstans där borta. Men Herren sa, han är det. Det är han. Smörj honom. Och Guds ande kom över honom. Det är sällan den vi trodde. När Gud agerar så stirrar vi ofta åt fel håll. För oftast är det någon där som Gud hade tänkt. Men vi stirrar oss och blinda uppåt där. Så vi missar vad Gud har tänkt. För alla dessa tjänare och tjänarinnor. Små Davidar. Med hela hjärtan. Som kan bli fyllda av Guds ande. Så att det inte sipprar ut. Så att det inte rinner ut. Det är hjärtat det kommer an på. Det är Jesus som döper i den heliga ande. Han gör det. Och vi tar emot i tro när vi överlåter oss ödmjukt åt honom. Och han gör det på försoningens absolut fasta grund. Och han gör det med vem han vill. Amen. Himmelske far. Tack för att du är en god Gud som vill oss väl och som i alla lägen vill vara nära oss. Herre, tack för att du just nu över vår värld kallar ut din brud. Herre, din brudeskara. Som är trolovade med Kristus, den smorde. Som inte springer efter än den ena och än den andra. Utan har blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Som borrar in blicken i dig, Jesus, din försoning och håller sig nära dig, ödmjukt nära dig. Som gång på gång kommer till korset. Herre Jesus, tack för att det finns en plats där anden faller och det är vid korset, Herre. Herre, vi ödmjukt böjer oss inför dig. Tar emot av din rening, förlåtelse och låter oss uppfyllas av den helige ande. Amen. Amen.